15. Att hålla avtalet. Birgit stod lutad mot väggen till trevåningshuset och tänkte sorgset på Gaidal när knippet av känslor och sinnesförnimmelser i hennes bakhuvud, hennes medvetande om Elaine, plötsligt genomfors av en krampryckning. Det var det enda sätt hon kunde beskriva upplevelsen. Det varade bara i ett ögonblick, men sen var bandet fullt av slapphet. Elaine var vid medvetande, men ostadig. Däremot var hon inte rädd. Inte desto mindre kastade Birgit tillbaka manteln och gick fram till hörnet för att kika upp för Fullmånegatan. Ibland var Elaine för modig för sitt eget bästa. Det svåraste med att vara Elaines väktare var att hindra henne från att utsätta sig för fara i onödan. Ingen var odödlig, men det var just vad den fördömda kvinnan trodde att hon var. Hon borde ha ett järnlejon på sin vapensköld istället för en guldlilja. Ljuset syntes fortfarande i fönstret, kastade en blek kägla ut på den smala gatan. Och det hördes inte ett ljud, förutom en katt som jamade någonstans i natten. Sharitha känns yr, muttrade Ned Jarman bredvid henne. Den långa väktarens pojkaktiga ansikte var en bister mask i dunklet innanför mantens kåpa. Hon känns svag. Birgit blev medveten om att de andra väktarna stod tätt in på henne, med hårda blickar och ansikten av sten. Det syntes tydligt även i månskenet. Tydligen hade det hänt alla Aesedena någonting. Men vad? Hennes nåd Elaine sa att hon skulle ropa om hon behövde oss, sa hon. Lika mycket för att lugna sig själv som någonting annat. Även om både Karin och Sharitha var mörkvänner skulle de inte ha kunnat göra något när de var länkade. Och tydligen hade de också drabbats av vad det nu var som hade hänt. Brände henne, hon borde ha insisterat på att hon och de andra väktarna skulle följa med. Karin blir inte glad om vi ingriper i onödan, sa Van Cosen tyst. Han var slank, som en svärdsklinga, och mörk med vita stråk i det krulliga svarta håret och skägget, och verkade fullständigt lugn. Jag säger att vi väntar. Hon känns säker, vad det än är som står på. Säkrare än när hon gick in, tillade Cyril Arjuna och fick en vass blick av Vendr. Cyril, som ännu inte nått medelåldern, verkade helt bestå av skinn och ben, trots att hans axlar var breda. Birgit nickade. Elaine var också säker. Men å andra sidan skulle Elaine kännas självsäker om hon så gick över en lina som höll på att repa upp sig över en grop full med vassa störar. En hund började skälla i fjärran och den jamande katten tystnade. Men andra hundar svarade den första i en växande kör som sen tystnade lika fort som den börjat. De väntade och Birgit stod i tystnaden och oroade sig. Plötsligt morrade Vendr en svordom och slängde av sig manteln. I nästa ögonblick hade han svärdet i hand och sprang upp för gatan, följd av Cyril och Taven, också de med dragna svärd och mantlarna böljande bakom sig. Innan de hunnit ta två steg av Jam till ett vilt rop. Han drog sitt svärd, kastade ifrån sig manteln och satte efter de båda andra med en fart som knappast vittnade om hans ålder. Med ett vrål av raseri sprang även Ned och klingan i hans hand glimmade i månskenet. Ursinne hög genom bandet, likt det raseri som grep vissa män i stridens hetta. Och sorg, men fortfarande ingen rädsla. Birgit hörde det mjuka skrapet av svärd som drogs bakom sig och snodde runt med fladdrande mantel. Sätt tillbaka dem. De är inte till någon nytta här. Jag vet lika väl som ni vad det betyder att väktarna sprang iväg, er snod, sa Jurith med höviskt tonfall och lydde genast orden. Med tydlig motvilja. Den chaldenska kvinnan, smal och lika lång som de flesta män, förnekade att hon var av ädelbörd. Men varje gång någon förde på tal vad hon hade gjort innan hon avlagt hornsökareden, log hon alltid ett av sina sällsynta leenden och bytte samtalsämne. Hon var emellertid skicklig med svärdet. Om Aesedena dör. Elaine lever, avbröt Birgit henne. Levde och var i fara. Det är henne vi måste tänka på nu. Men för att rädda henne behövs betydligt fler svärd. Och inte bara svärd. Ta fast den där kanon. Två gardeskvinnor grep tag i Haks rock innan han hann smita bort i mörkret. Han hade tydligen ingen lust att stanna på en plats där Aesir hade dött. Det hade inte hon heller. Samla ihop de extra hästarna och följ mig, sa hon och svingade sig upp i sadeln på pilen. Och rid som elden. Hon gjorde syn för sägen och körde utan att vänta hälarna i sidorna på den långbenta grå vallaken. Det blev en vild galopp genom de mörka vindlande gatorna där folk just hade börjat komma ut. Hon styrde pilen runt de få kärror och vagnar som var ute så här tidigt. Men män och kvinnor fick kasta sig ur vägen och hötte många gånger svärande efter henne. Hon manade bara på vallacken ytterligare och manteln flaxade bakom henne. Innan hon nått mandelporten började Elaine röra på sig. Först hade Birgit inte varit säker, men nu gick det inte att ta fel på saken. Elaine var på väg åt nordost i ungefär gångtakt. Genom bandet kändes det att hon var för ostadig för att gå mer än några steg. Men en vagn kunde färdas i samma hastighet. Himlen började gråna. Hur lång tid skulle det ta att samla ihop vad som behövdes? I gamla staden gick gatan inåt i spiral, steg förbi torn som glittrade i hundratals färger mot drottningpalatsets gyllene kupoler och skinande spiror längst upp på den högsta av Camelins kullar. När hon galopperade runt kanten till drottningens torg stirrade soldaterna på henne. De blev serverade mat av kockar som stod vid skottkärror med svarta kittlar och slevade upp något slags brun gryta på deras bläcktallrikar. Och varenda man hon kunde se hade på sig harnesk och hjälmen hängande på svärdsfästet. Bra, varje sparat ögonblick var ett ögonblick närmare Elaines räddning. Två rader med gardeskvinnor övade fäktning på drottningstallets gårdsplan när hon galopperade in. Men övningsvärden av träribbor slutade smälla när hon kastade sig ur sadeln, släppte pilens tyglar och rusade mot pelargången. Herdora, spring och säg åt vindfinnerskorna att omedelbart komma till mig i kartrummet, ropade hon utan att sakta in på stegen. Allihop, Shanitri, spring med samma bud till kapten Gaibon och sadla en ny häst åt mig. Pilen var slutkörd för idag. Vid det laget hade hon hunnit förbi kolonnerna, men hon såg sig inte om för att se efter om de andra lydde henne. Det skulle de göra. Hon rusade genom gobelängbehängda korridorer och upp för vida marmortrappor. Kom vilse och svor högljutt när hon springande fick leta sig tillbaka. Tjänare i livré hoppade gapande ur vägen för henne. Till sist kom hon fram till kartrummets stora dörrar med de snidade lejonen, där hon bara stannade så länge att hon hann säga åt de båda kraftiga drottninggardisterna som stod vakt att de skulle släppa in vindfinnerskorna så fort de kom. Sen gick hon in. Gaibon var redan där i sitt blänkande harnesk med tre guldkokarder på axeln, tillsammans med Dailin som höll kjolen försiktigt lyftad när hon rörde sig. De båda stod och betraktade den väldiga mosaikkartan där gott och väl ett dussin röda plattor var utlagda på stadens norra mur. Aldrig förut hade det skett så många angrepp på en gång, inte ens 10. Men Birgit ägnade knappt brickorna en blick. Gaibon, jag behöver varenda häst och hillebard du kan uppbåda, sa hon samtidigt som hon knäppte loss manteln och slängde den ifrån sig på sitt långa skrivbord. Ärenborgsskyttarna och bågskyttarna får ta hand om allt som kan dyka upp de närmaste timmarna. Elaine har blivit tillfångatagen av svarta Aesedair och de försöker föra henne ut ur staden. Några av skrivarna och budbärarna började mumla, men husmor Anford tystade dem med en barsk order att sköta sina arbeten. Birgit tittade på den färgglada kartan på golvet och mätte avstånden med blicken. Det verkade som om Elaine rörde sig mot soluppgångens port och vägen mot floden Arinrin. Men även om de använde någon av de mindre portarna hade de kommit för långt för att vara på väg någon annanstans än mot östmuren. De kommer förmodligen att ha fått ut henne genom portarna innan vi är redo att göra någonting. Vi får färdas till den hitre sidan av åsen öster om staden och föra striden bort från gatorna, bort från folks hus och hem. Det skulle hur som helst vara bättre ute i det fria. Om man klämde in en massa ryttare och hillebardiärer bland de trånga gatorna skulle det finnas alldeles för mycket folk som kunde komma i vägen. För stora risker att någon skulle skadas. Gaiborn nickade och hade redan börjat utdela barska order. De brunklädda skrivarna tecknade hastigt ned dem, höll fram pappren för hans underskrift och överräckte dem sen till unga budbärare i rött och vitt som genast gav sig av i språngmarsch. Pojkarnas ansikten var skrämda. Birgit hade inte tid att själv känna någon rädsla. Elaine kände ingen och hon var fången. Sorja, men ingen rädsla. Vi måste absolut rädda Elaine, sa Dailin lugnt. Men hon lär knappast tacka dig om du ger Caimlin till Arrimilla. Om man inte räknar männen i tornen och vid portarna är nästan hälften av alla tränade soldater i staden vid norra muren. Om du tar resten räcker det med ett enda angrepp till för att bryta igenom muren. Armborst och båga räcker inte för att stoppa dem. När de väl har erövrat en del av muren kommer Arrimillas styrkor att välla in i staden. Tillräckligt många för att övermanna dem du tänker lämna kvar. Då har du plötsligt vänt på positionerna och fått en sämre själv. Arrimilla kommer att ha Caimlin och Elaine kommer att vara utanför utan tillräckligt många knäktar för att kunna ta sig in. Om inte dessa mörkvänner har smugglat in en hel här i Caimlin duger ett par hundra man lika bra som några tusen. Birgit blängde på henne. Hon hade aldrig lyckats förmå sig att tycka om Dailin. Hon visste inte riktigt varför, men redan första gången hon såg kvinnan hade Dailin fått henne att skjuta borst. Hon var tämligen säker på att känslorna var ömsesidiga. Hon kunde aldrig säga upp utan att Dailin sa ned. Du är mån om att sätta Elaine på tronen, Dailin. Jag är mån om att hålla henne vid liv så att hon kan bestiga den. Eller inte, bara hon är i livet. Jag är skyldig henne mitt liv och tänker inte låta henne sippra bort i händerna på mörkvänner. Dailin fnös och återgick till att studera de röda skivorna som om hon kunde se soldaterna som kämpade. Hennes bistra min fick linjerna i ögonvråna att djupna. Birgit knäppte händerna hårt bakom ryggen och tvingade sig att stå stilla. Egentligen ville hon vanka otåligt över golvet. Elaine var fortfarande på väg mot soluppgångens port i sakta mak. Det är en sak du borde veta, Gaiborn. Vi kommer att möta minst två Aesedair, förmodligen fler, och de kanske har ett vapen, en Cheer and Greel som skjuter landseld. Har du någonsin hört talas om det? Nej, men det låter farligt. Åh, det är det. Så farligt att det är förbjudet bland Aesedaina. Under skuggans krig slutade till och med mörkvännerna att använda det. Hon gav till ett strävt, bittert skratt. Allt hon visste om landseld var vad Elaine hade berättat för henne. Ord som från början hade kommit från henne själv, men det gjorde bara saken värre. Skulle alla hennes minnen försvinna? Hon trodde inte att hon hade förlorat några den sista tiden. Men hur skulle hon kunna veta om hon hade det? Hon kunde minnas fragment från Vita tornets grundande. Bitar av vad hon och Geidel hade gjort för att hjälpa till med det. Men ingenting före det. Alla hennes tidigare minnen hade lösts upp som gårdagens rök. Nå, vi har i varje fall egna Aesedir, sa Gaibon, samtidigt som han undertecknade en ny order. De är döda allihop, utom Elaine, sa hon tomlöst. Det gick inte att linda in. Dailin flämtade till och blev blek i ansiktet. En av skrivarna slog händerna för munnen, en annan välte sitt bläckhorn. Bläcket spred sig som en solfjäder över bordskivan i en svart ström och började droppa ned på golvet. Istället för att tillrättavisa mannen tog husmor Arnfors stöd mot en annan skrivares bord med handen. Jag hoppas kunna gott göra det, fortsatte Birgit, men jag kan inte lova någonting mer än att vi kommer att förlora män idag. Kanske många män. Gaibon rätade på sig. Han såg tankfull ut och betraktade henne stadigt med sina hasselbruna ögon. Det blir en intressant dag, sa han till sist. Men vi ska få tillbaka tronens dotter. Kosta vad det kosta vill. En stadig karl, Charles Gaibon, och modig. Det hade han redan visat många gånger på murarna. Fast för bildskön för hennes smak förstås. Birgit insåg att hon hade börjat vanka av och an över mosaiken och slutade med det. Hon visste ingenting om att vara härförare, vad Elaine än trodde. Men hon visste att andra kunde bli påverkade om man visade sig orolig. Elaine var i livet, det var det enda viktiga. I livet och på väg allt längre bort för varje minut som gick. Den vänstra dörren öppnades och en av de storväxta gardisterna förkunnade att Yulania Foti och Karay Surtovny hade kommit tillbaka. Gaibon tvekade och såg på henne, men när hon inte sa någonting sa han åt mannen att släppa in dem. De var två sinsemellan mycket olika kvinnor, i varje fall till utseendet, men båda höll i varsin vandringsstav. Yulania var fyllig och söt med vita stråk i det mörka håret, medan Karay var kort och slank med sneda gröna ögon och eldrött lockigt hår. Birgit undrade om det var deras riktiga namn. Dessa frändes kvinnor bytte namn lika lättvindigt som andra kvinnor bytte strumpor. De hade på sig enkla yllekläder som passade ett par gårdfarihandlare, vilket var ett yrke de båda ägnat sig åt tidigare. Och båda var goda iakttagare, skickliga på att ta vara på sig själva. De kunde prata sig ur de flesta situationer. Men de enkla slidknivarna i deras skärp var inte de enda klingor de bar. Och de kunde överraska en stark man med vad de kunde göra med sina stavar. Båda neg. Yulanias kjol var blöt och hade lerfläckar längs vollen. Elorian, Luan och Abel började bryta upp tidigt i morse, er snåd, sa hon. Jag stannade bara så länge att jag kunde vara säker på vart de var på väg. Norrut, innan jag kom för att avlägga rapport. Samma sak gäller Aemlyn, Arathel och Pelivar, er snåd, tillade Karay. De tågar mot Caimlin. Birgit behövde inte titta på den stora kartan som var utbredd över bordet med sina markörer. Beroende på hur leriga vägarna var och hur mycket regn de behövde kämpa mot kunde de nå staden kanske redan denna eftermiddag. Ni har gjort bra ifrån er båda två. Gå nu och få er varsitt varmt bad. Tror du att de har ändrat sig? Frågade hon Dailin när de båda kvinnorna hade gått. Nej, svarade kvinnan utan att tveka. Sen suckade hon och skakade på huvudet. Jag är rädd att det är troligast att Elorian har övertygat de andra att de ska ställa sig bakom hennes anspråk på lejontronen. De tänker kanske försöka besegra Arimilla och ta över belägringen. De har halvannan gång så många knäktar som hon och dubbel så många som vi. Hon sa inte mer. Det behövdes inte. Till och med nu när förändeskvinnorna förflyttade trupperna åt dem skulle det vara svårt att hålla stånd mot så många. Först tar vi tillbaka Elaine, så får vi bekymra oss om dem sedan, sa Birgit. Vart hade de där fördömda vindfinnerskorna tagit vägen? Hon hann inte tänka tanken till slut förrän de kom in i rummet, anförda av Chanel som en färgsprakande regnbåge av sidenkläder. Förutom René som kom sist i raden i sina linnekläder, men med röd blus, gröna byxor och gult skärp, var även hon färggrann nog. Däremot såg hennes ärekedja kal ut, till och med vid sidan av rundhylta Reinins, en ung kvinna som bara hade ett halvdussin berlocker hängande över kinden. René bar en min av stoisk uthållighet. Jag uppskattar inte att bli hotad, sa Chanel argt och sniffade på doftskrinet av guld som hängde i en guldkedja om hennes hals. Hennes mörka kinder hade rodnat. Den där gardeskvinnan sa att om vi inte sprang skulle hon sparka. Strunt i precis vad hon sa. Det var ett hot och jag tolererar inte. Elaine har blivit tillfångatagen av Acer Dare som är mörkvänner, avbröt Birgit henne. Jag behöver er hjälp med att göra en portöppning åt männen som ska rädda henne. Ett mummel steg bland de andra vindfinnerskorna. Chanel gjorde en skarp gest, men det var bara René som tystnade. De andra sänkte bara rösten till viskningar, till hennes uppenbara missnöje. Att döma av medaljongerna som trängdes längs deras ärekedjor hade flera av dem lika hög rang som Chanel. Varför kallade du hit oss allihop för en enda portöppning? Frågade hon barskt. Jag håller avtalet, som du kan se. Jag tog med alla enligt din order. Men varför behöver du mer än en? Därför att ni allihop ska bilda en cirkel och skapa en portöppning stor nog för 1000 män och hästar. Det var ett av skälen. Chanel stelnade till. Och det var hon inte ensam om. Karin, vars ansikte såg ut att vara hugget i svart sten, formligen skalv av harm. Och Rysel, som i vanliga fall var en mycket värdig kvinna, bokstavligen darrade. Jeanine, med sitt väderbitna ansikte och gamla märken, som visade att hon en gång burit mer än 6 ringar i öronen, fingrade på den juvelbesatta dolk hon hade innanför sitt gröna skärp. Soldater, sa Chanel indignerat. Det är förbjudet. Enligt vårt avtal ska vi inte blandas in i ert krig. Det var vad Saida din Parede svartvinge befallde. Och nu när hon är skeppsfru har den befallningen ännu större tyngd. Använd frändeskvinnorna. Använd Aisedena. Birgit steg fram till den mörkhyade kvinnan och såg henne rakt i ögonen. Fränderna var oanvändbara till det här. Ingen av dem hade någonsin använt kraften som vapen. De visste kanske inte ens hur man gjorde. De andra Aisedena är döda, sa hon tyst. Någon stönade bakom henne, en av skrivarna. Vad är ert avtal värt om Elaine går förlorad? Harry Miller kommer sannoliken inte att respektera det. Att hålla rösten stadig krävde en stor kraftansträngning. Den ville själva av vrede, själva av rädsla. Hon behövde dessa kvinnor men kunde inte låta dem få veta varför. För då skulle Elaine vara förlorad. Vad kommer Saida att säga om du om inte gör hennes avtal med Elaine? Chanel lyfte det genomstungna doftskrinet halvvägs upp till näsan igen med sin tatuerade hand. Sen lät hon det sjunka ner bland de många halsbanden. Utifrån vad Birgit visste om Saida din Parede skulle hon bli mer än missbelåten på den som grusade hennes avtal. Och det var minst sagt tveksamt om Chanel ville möta kvinnans vrede. Men likväl såg hon bara tankfull ut. Gott och väl, sa hon efter en liten stund. Men bara för förflyttningen. Överenskommet. Hon kysste fingertopparna på sin högra hand, redo att besegla avtalet. Ni behöver bara göra vad ni vill, sa Birgitte och vände sig bort. Gaibon, det är dags. Du måste ha fått henne till porten vid det här laget. Gaibon spände på sig sitt svärd, tog upp hjälmen och de bepansrade handskarna och följde henne och Dailin ut ur kartrummet, följd av vindfinnerskorna. Chanel upprepade med hög röst att de endast skulle bistå med en portöppning. Birgitte viskade instruktioner till Gaibon innan han med långa kliv gav sig av mot palatsets framsida och hon själv skyndade till drottningstallets gårdsplan. Där väntade en trubbnosad gråbrun vallack med hennes sadel på sig och tyglarna hölls av en ung stallpiga med håret i en fläta som liknade hennes egen. Dessutom väntade alla de 121 gardeskvinnorna, rustade och redan till häst. Hon satte upp på vallacken och tecknade åt dem att följa henne. Solen var ett guldklot strax ovanför horisonten på en himmel där bara ett fåtal vita moln svävade högt upp. De skulle i varje fall slippa regn. Till och med en vagn skulle kunna slinka undan i ett av de kraftiga regnväder som drabbat Caimlin den sista tiden. En bred orm av män mellan 10 och 12 i bredd ringlade sig nu över drottningens torg och försvann utom synhåll åt båda håll. Det var ryttare med hjälm och harnesk, omväxlande med män i alla upptänkliga sorters hjälmar och med hillebarder vilande mot axlarna. De flesta i ringbrynjor eller kyller med påsydda stålplattor och här och där ett harnesk. I täten för varje grupp, stor som liten, vajade fanan för det adelshus som knäktarna kom från. Eller en legoknäkts styrka spaner. Det skulle vara för många åskådare för att hyrknäktarna skulle våga maska idag. Eftersom armborst och bågskyttarna var på annan plats måste kolonnen innehålla närmare 12 000 man, varav 2/3 till häst. Hur många skulle vara döda före middag? Den tanken sköt hon bort. Hon behövde varenda en av dem för att övertyga havsfolkskvinnorna. Varje man som dog idag skulle lika gärna kunna ha dött på murarna imorgon. Varenda en av dem hade kommit till Caimlin beredd att dö för Elaine. I kolonnens tät fanns mer än 1000 drottninggardister vars hjälmar och harnesk glänste i solen. De höll sina stålspetsade lansar i exakt samma vinkel och framför dem vajade Andrors fana, det stegrande vita lejonet mot rött fält och Elaines baner, den gyllene liljan mot blå grund. De stod i utkanten av en av Caimlins många parker. I varje fall hade det varit en park, men dess 100-åriga ekar hade blivit nedhuggna och forslats bort tillsammans med alla de andra träden och blomsterbuskarna som grävts upp med rötterna för att skapa en 100 steg bred slät yta. Både grusgångarna och gräsmattorna hade för länge sedan trampats till gyttja av hovar och stövlar. 3 andra parker runt palatset hade fått utstå samma behandling. Allt sammans för att ge plats åt portöppningar. Gaibon och Dailin var redan där tillsammans med de furstar och furstinnor som hörsammat Elaines kallelse. Från unge Perval Mantir till Brannin Martan och hans hustru, alla till häst. Perival var klädd i hjälm och harnesk, liksom alla de andra männen. Brannins var enkelt, matt och något buckligt där vapensmedens hammare inte hade lyckats fullfölja sin uppgift. Verktyg gjorda för att användas lika mycket som det osmyckade svärd som hängde vid hans sida. Perivals var lika förgylld som Cornails och Branlets, prytt med Mantirs silverna städ där de båda andras var lackerade med Nothans svarta örnar och Gilliards röda leoparder. Vackra rustningar att bli sedd i. Birgitte hoppades att kvinnorna hade vett nog att hålla pojkarna borta från striden. När hon såg ansiktena hos en del av dessa kvinnor, bistra och beslutsamma, hoppades hon att de hade vett nog att själva hålla sig utanför striden. Det var i varje fall ingen av dem som bar svärd. Den enkla sanningen var att en kvinna måste vara skickligare än en man för att möta honom med svärd. Annars utgjorde mannens större armstyrka en för stor skillnad. Då var en båge mycket bättre. Vindfinnerskorna grimaserade när de trampade besvärat i gyttjan efter gårdagens skyfall. Väta var de mycket vana vid, men inte gyttja. Den här mannen vägrar tala om för mig vart portöppningen ska leda, sa Chanel ursinnigt och pekade på Gaibon när Birgit satt av. Jag vill få det avklarat så att jag kan tvätta fötterna. Ers nåd, hördes en kvinnoröst nerifrån gatan. Ers nåd, Birgit. Renée Harfour kom springande längs raden av gardesmän med den röda kjolen upphissad så att hennes strumpklädda ben blottades upp till knäet. Birgit trodde inte att hon någonsin sett kvinnan så mycket som skynda sig. Husmor Harfour var en av dessa kvinnor som alltid gjorde allting oklanderligt. Och varje gång de träffades blev Birgit medveten om vartenda felsteg hon själv någonsin hade gjort. Två män i rödvit livré sprang bakom henne med en bår mellan sig. När de kom närmare såg Birgit att det låg en gänglig gardesman utan hjälm på båren, med en pil genom högerarmen och en annan utstickande från vänstra låret. Det sipprade blod längs båda pilskaften och han lämnade ett rött spår efter sig på gatstenarna. Han insisterade på att omedelbart bli för till er eller kapten Gaibon, sa husmor Harfour andlös och fläktade sig med ena handen. Den unge drottninggardisten kämpade för att sitta upp tills Birgit tryckte ned honom igen. Tre eller fyra kompanier med legosoldater attackerar Märdingporten, i snåd, sa han. Smärtan gjorde hans röst hes och förvred hans drag. Inifrån staden, menar jag. De hade satt ut bågskyttar för att skjuta alla som försökte signalera efter hjälp med larmflaggorna. Men jag lyckades ta mig därifrån och min häst höll ut precis tillräckligt länge. Birgit morrade en svordom. Hon kunde slå vad om att Corwin, Gomasien och Bakubun var bland dem. Hon borde ha krävt att Elaine skulle slänga ut dem ur staden så snart de hade ställt sina krav. Hon insåg inte att hon hade pratat högt förrän den sårade gardesmannen tog till orda igen. Nej, Ersnod, i varje fall inte Bakubun. Han och ett dussintal av hans män hade tittat förbi för att spela... för att fördriva tiden. Och löjtnanten tror att det bara var tack vare dem vi lyckades hålla stånd. Om de fortfarande gör det. De hade börjat använda murbräckor på tornportarna när jag såg mig om. Men det är inte allt i snåd. Det samlas män i lägre Camelin utanför porten. 10 000, kanske dubbelt så många. Svårt att säga, så som gatorna vrider sig där. Birgit hajade till. 10 000 man skulle räcka för att göra ett genombrott, vare sig man hör legoknäktarna stången eller ej, såvida hon inte skickade dit alla hon hade, och det kunde hon inte. Vad i ljusets namn skulle hon göra? Bränna henne. Hon kunde med fullt självförtroende planera en fritagningsräd för att rädda någon från en fästning eller speja på fiendemark. Men det här var ett slag som Camelins öde och kanske tronen hängde på. Inte desto mindre måste hon göra det. Husmor Harfour, var snäll och för den här mannen tillbaka till palatset och se till att han får såren omskötta. Det tjänade ingenting till att be vindfinnerskorna att hela honom. De hade redan tydligt visat att de såg det som att delta i kriget. Dailin, låt mig behålla alla ryttare och 1000 hillebardiärer. Ta resten och alla armborst och bågskyttar som är tillgängliga. Och varenda man du kan leta upp som kan hålla i ett svärd. Om porten fortfarande står när frändeskvinnorna fört er dit, se till att den fortsätter att hålla stånd. Om den faller, Ta tillbaka den och håll den förbannade muren tills jag kommer dit. Gott och väl, sa Dailin, som om denna order var den enklaste i världen att utföra. Cornel, Catalin, Branlett, Perival, ni kommer med mig. Ert infanteri kämpar bättre om ni är där. Cornel såg besviken ut. Han hade säkerligen sett sig själv i spetsen för ett djärvt kavalleriutfall. Men han samlade tyglarna och viskade någonting som fick de båda yngre pojkarna att småskratta. Och mitt kavalleri kämpar bättre om jag är med, protesterade Catalin. Jag vill vara med och rädda Elaine. Du kom hit för att hjälpa henne att säkra tronen, sa Dailin skarpt. Och du går dit där du behövs för att göra det. Annars får du och jag ha en ny pratstund senare. Vad det än skulle betyda så rodnade Catalins fylliga kinder. Men hon följde buttert med Dailin och de andra när de red därifrån. Gaibon såg på Brigitte men sa ingenting trots att han förmodligen undrade varför hon inte skickade fler. Han skulle aldrig utmana henne inför andra. Problemet var att hon inte visste hur många svarta systrar det var som hade tagit Elaine. Hon behövde varenda vindfinnerska. De måste tro att de allihop var nödvändiga. Hade hon haft tid skulle hon ha tagit vaktposterna från de yttre tornen, till och med avbemannat portarna. Gör en portöppning, sa hon till Chanel, till strax hitom åsen öster om staden. Rakt över Arinrinvägen och riktad bort från staden. Vindfinnerskorna samlades i en ring, gjorde vad de nu måste göra för att länka sig samman och tog förbannat god tid på sig. Plötsligt uppenbarade sig portöppningens lodräta silverstrimma och vidgade sig till en öppning, 5 steg hög och lika vid som hela det röjda området. Genom den syntes en bred väg av hårt packad jord som gick upp över den svagt sluttande 10 famnar höga åsen på sin väg mot Arinrin. Arimilla hade läger på andra sidan den åsen. Med tanke på den senaste rapporten var de kanske tomma. Förhoppningsvis var de det. Men hon kunde hur som helst inte ta någon hänsyn till dem just nu. Framåt och gruppera er enligt order, ropade Gaibon och sporrade sin högväxta bruna springare genom portöppningen, följd av de samlade ädlingarna och gardesmännen, 10 i bredd. Gardisterna började vika av åt höger och ur synhåll medan ädlingarna fattade posto en bit upp på åsen. Några började spana mot staden genom kikare. Gaibon satt av och sprang hukande upp till krönet för att titta i sin egen kikare. Brigitte kunde nästan känna otåligheten hos gardeskvinnorna som väntade bakom henne. Du behövde inte en så här stor portöppning, sa Chanel och betraktade med rynkade ögonbryn kolonnen med ryttare som strömmade genom portöppningen. Varför? Kom med mig, sa Brigitte och tog vindfinnerskan i armen. Jag vill visa dig någonting. Hon ledde den gråbruna hästen i tyglarna och började dra med sig kvinnan genom portöppningen. Du kan gå tillbaka när du har sett det. Om hon visste någonting om Chanel så var det att hon styrde cirkeln. Vad resten beträffade räknade hon med den mänskliga naturen. Hon såg sig inte om men var nära att dra en lättad suck när hon hörde de andra vindfinnerskorna mumla sinsemellan. De följde efter. Vad Gaibon än hade sett på andra sidan åsen så var det goda nyheter, för han reste sig upp innan han sprang tillbaka ned till sin häst. Arimilla måste ha tömt sina läger till siste man. I så fall var det 20 000 vid Märdingporten, om inte fler. Ljuset givet den höll stånd. Men Elaine kom först. Först och före allt annat. När hon kom fram till Gaibon som återsatt i sadeln formerade sig gardeskvinnorna i 3 rader bakom Cassel åt ena sidan. Hela den 100 steg breda portöppningen var fylld med män och hästar nu. travande åt höger eller vänster för att sälla sig till de andra som redan ställt upp sig i tre växande led på ömse sidor om vägen. Bra. Det skulle dröja innan vindfinnerskorna kunde ta sig tillbaka till andra sidan utan avsevärda bekymmer. En vagn med tältduk spänd över böjda bågar, förspänd med ett fyrspann och omgiven av ett litet beridet sällskap hade stannat på vägen strax utanför lägre Camlins sista byggnader, kanske ett milsteg bort. Bakom den vimlade människorna i de öppna saluhallarna av tegel som kantade vägen, skötte sina dagliga bestyr bäst de kunde. Men de kunde lika gärna inte ha existerat. Elaine var i vagnen. Birgit höjde handen utan att ta blicken från den och Gaibon la sin mässingsbeslagna tubkikare i hennes hand. Vagnen och ryttarna tog ett språng mot henne när hon satte kikaren framför ögat. Vad är det du vill att jag ska se? Frågade Chanel otåligt. Vänta lite, svarade Birgit. Det var fyra män där, tre av dem till häst. Men viktigare var de sju beridna kvinnorna. Det var en bra kikare, men inte så bra att hon kunde urskilja ett tidlöst ansikte på det avståndet. Inte desto mindre fick hon utgå från att det var sju Aes Sedair. Åtta mot sju kunde tyckas vara nästan jämnt, men inte när de åtta var sammanlänkade. Inte om hon kunde få de åtta att delta. Vad tänkte mörkvännerna när de såg tusentals soldater och knäktar dyka upp bakom vad som såg ut att vara ett värmedaller i luften? Hon sänkte kikaren. Ädlingarna började rida ner när deras knäktar kom ut för att ställa sig i formeringarna. Hur förvånade mörkvännerna än var så tvekade de inte länge. Blixtar började slå ner från en klar himmel. Silverblå ljungeldar som träffade marken med dova dån och slungade upp män och hästar som skvättande gyttja. Hästarna stegrade sig, skriade och försökte skena, men männen kämpade för att hålla sina springare under kontroll, hålla sina platser. Ingen flydde. De mullrande åskknallarna som följde blixtarna slog mot Birgit och fick henne att vackla. Hon kunde känna hur hennes hår rörde sig, försökte ställa sig på ända trots flätan. Luften luktade vasst. Den gav en stickande känsla. Återigen piskade blixtarna mot leden. I lägre Kaelin hade folk börjat springa. De flesta flydde, men några dårar sprang till ställen där de kunde se bättre. De smala gator som öppnade sig ut mot åsen började fyllas av åskådare. Om det är vad vi kämpar mot kan vi lika gärna röra på oss och göra det svårare för dem, sa Gaibon och samlade sina tyglar. Med er tillåtelse, ers nåd. Vi förlorar färre om ni rör på er, instämde Birgit, och han satte av i sporrsträck ner för åsen. Cassel höll in framför Birgit och gjorde honör med armen över bröstet. Hennes smala ansikte var bistert bakom den rödlackerade hjälmens gallervisir. Har livvakten tillstånd att gå in i ledet, ers nåd? Man kunde höra den stora bokstaven. De var inte vilken livvakt som helst. De var tronens dotters livvakt och skulle bli drottningens livvakt. Beviljas, sa Birgit. Om någon hade rätt att delta i den här striden så var det dessa kvinnor. Arafeliskan snodde runt med hästen och galopperade ner för slänten, följd av resten av livgardet för att ta sin plats i leden där blixtarna skördade sina offer. Ett legosoldatskompani, kanske 200 män i svartmålade hjälmar och harnesk bakom en röd fana med en svart varg i språng, stannade upp när de såg vad de var på väg att rida in i. Men män bakom ett halvdussin olika husbaner trängde sig förbi dem, och de hade inget annat val än att fortsätta. Fler ädlingar red ner för att leda sina män. Brannin och Kelwin, Larrid och Barrel, andra. Ingen tvekade när han väl sett sitt eget baner dyka upp. Sergasse var inte den enda kvinnan som red fram några steg, som om även hon tänkte sluta sig till sina knäktar när hennes baner kom ut genom portöppningen. I skritt, ropade Gibbon så att det hördes över explosionerna. Längs hela fronten upprepade andra röster hans ord. Framåt! Han vände sin bruna häst och red sakta mot de svarta i sedena, medan blixtarna small och dånade och män och hästar flög genom luften i kaskader av jord. Vad var det du ville att jag skulle se? Frågade Chanel igen. Jag vill komma bort härifrån. Det var det inte stor risk för just nu. Genom portöppningen kom fortfarande män, galopperande eller springande för att komma i kapp. Nu hade det börjat falla eldklot bland soldaterna också och förde med sig sina egna krevader av jord, armar, ben. Ett hästhuvud snurrade sakta genom luften. Det här, sa Birgitte och gjorde en gest ut mot scenen framför dem. Gibbon hade börjat trava och drog de andra med sig. De tre leden fortsatte stadigt sin framryckning. Plötsligt sköt vad som såg ut att vara en stråle av flytande vit eld, tjock som ett människoben, ut från en av kvinnorna vid vagnen. Den bokstavligen skar ett 15 steg brett hål genom leden. Ett ögonblick dansade skimrande ljusfläckar i luften. De hästar och män som träffats, och sedan var de uppslukade. Strålen for plötsligt upp i luften, högre och högre. Sen slocknade den och lämnade lila sträck efter sig i Birgits ögon. Landseld. Den brände bort män ur väven så att de var döda innan den nådde dem. Hon satte kikaren framför ögat tillräckligt länge för att se kvinnan som höll i en smal svart stav som såg ut att vara kanske ett steg lång. Gibbon började anfalla. Det var för tidigt, men hans enda hopp var att komma fram medan han ännu hade män kvar. Hans nästan enda hopp. Över eldklotens och blixtarnas dånande explosioner steg ett hest rop. Elaine och Andor. Hest, men ljudligt. En ståtlig syn, om man bara kunde låta bli att tänka på hur många som stupade. En häst med ryttare som träffats av ett eldklot bara försvann. Och runt omkring dem föll andra män och hästar. Några lyckades ta sig på fötter igen. En ryttarlös häst stod på tre ben, försökte springa och föll omkull i en sprattlande hög. Det här, sa Chanel klentroget. Jag har ingen önskan att se män dö. En ny stråle av landseld skar en bräsch på nästan 20 steg genom de anfallande styrkorna innan den högg ned i marken och skar ett dike halvvägs tillbaka till vagnen och slutligen slocknade. Det var många döda, men inte så många som hon tyckte att det borde vara. Birgitte hade sett samma sak i strider under troll och krigen när kraften hade använts. För varje man som låg orörlig fanns det två eller tre som vacklande tog sig på fötter eller försökte stoppa ett blödande sår. För varje häst som låg stel stod två på darrande ben. Regnet av eld och blixtar fortsatte oförminskat. Sätt då stopp för det, sa Birgitte. Om de dödar alla soldaterna, eller bara så många att resten inte förmår hålla stånd, så är Elaine förlorad. Inte för alltid, brände henne. Hon skulle spåra henne resten av sitt liv för att befria henne. Men ljuset alena visste vad de skulle kunna göra henne under tiden. Då är Saidas avtal förlorat. Du kommer att ha förlorat det. Det var ingen varm morgon, men på Chanels panna trängde svettpärlorna fram. Eldklot och blixtar kreverade bland ryttarna som följde Gibbon. Kvinnan med staven höjde handen igen. Birgitte behövde inte använda kikaren för att vara säker på att det var rakt mot Gibbon hon riktade den. Han måste också se det, men han fortsatte utan att vika en tum. Plötsligt slog en annan blixt ned, rakt på kvinnan med staven i handen. Hon flög iväg åt ett håll, hästen åt ett annat. En av hästarna i fyrspannet sjönk till marken medan de andra dansade och stegrade sig. Hade det inte varit för deras döda stallbroder skulle de ha skenat. De andra hästarna kring vagnen stegrade och kastade sig också. Eldregnet upphörde när Eisedena kämpade för att få kontroll på hästarna och sitta kvar i sadeln. Istället för att försöka lugna dragarna hoppade mannen på kuskbocken ned och drog sitt svärd, samtidigt som han började springa mot de anfallande ryttarna. Åskådarna i lägre Caimlin hade börjat springa igen, den här gången bort. Ta de andra levande, fräste Birgit. Hon brydde sig inte mycket om ifall de levde eller ej. De skulle dö snart nog, sa mörkvänner och mördare. Men Elaine var i den förbannade vagnen. Chanel nickade stelt och runt vagnen började ryttarna falla från sina oregeliga springare och landa på marken där de låg och vred sig som om de vore bundna till händer och fötter. Vilket de förstås var. Den springande mannen föll fram stupa och ålade sig utan att komma någon vart. Jag skärmade av kvinnorna också, sa Chanel. Trots att de höll kraften redan kunde det inte ha varit svårt för en cirkel med 8 kvinnor. Gaibon lyfte handen och anfallarna saktade in till skritt. Det var otroligt hur kort tid allt sammans hade tagit. Han hade kommit mindre än halvvägs till vagnen. Men till häst och till fot strömmade fortfarande ut genom portöppningen. Birgit svingade sig upp i sadeln och galopperade mot Elaine. Fördömda fruntimmer, tänkte hon. Inte minsta antydan till rädsla hade känts genom bandet på hela tiden.